Kraftspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollordrivna autobahn vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Amanda Seppele-Sten till podden. Hej Amanda!
Hej Jonas och tusen tack!
Ja, hur är läget?
Det är jättebra. Jag har harvat runt här hemma ganska så mycket nu för att vi ska ha en visning av vår lägenhet om några timmar. Så det känns som att jag har varit i alla skrymslen och vrår i vår lägenhet idag och upptäckt sånt som jag inte visste fanns där.
Okej. Ja, det låter som att en flytt är nära förestående.
Ja, det stämmer. Vi flyttar den 1 maj eller där kring. Så det börjar faktiskt närma sig ganska så mycket och det känns som att det kommer nog gå ganska så fort tills dess.
Mm. Var bor du någonstans?
Jag bor i Alingsås i en tvåa för närvarande. Men vi ska byta upp oss till en trea.
Okej. Ja, men lycka till med allt det då. För alla som lyssnar så är ju du redaktör på loading.se. Du medverkar i poddarna Skämshögen och Spelsnack. Och håller på att plugga skrivande just nu.
Det stämmer.
Vad är grejen med att plugga skrivande? Vad behöver du utveckla som du inte redan har? Vilka skills är du ute efter?
Nej, men det är framförallt så att jag kände att jag behövde ha en kurs som startar igång mig ganska så mycket i min liksom universitetsprocess. Jag har testat att studera lite grann, men det var under covid. Och det innebar liksom att det var på distans och det var väldigt stelbent och det var väldigt själadödande på något sätt. Så jag kände liksom att jag behövde någonting som verkligen kan bevisa om jag vill studera på universitetsnivå eller inte. Eller om jag liksom bara vill fortsätta söka mig liksom till ett annat jobb. För det har jag lite granna gjort egentligen. Jag har jobbat ganska så länge inom hälsobranschen, friskvårdsbranschen. Under de närmaste 16 åren, om inte jag missminner mig, eller 15. Så det har jag varit i väldigt länge och jag har jobbat på väldigt olika positioner. Men förutom att vara instruktör och personlig tränare så jobbar jag också just nu på ekonomiavdelning. Och jag känner att jag kanske vill se lite grann vad jag vill bli när jag blir vuxen. Så därför testar jag det. Men det är liksom inte kreativt skrivande så som det är när man skriver recensioner till exempel. Utan det här är ju mer sakprosa. Och det blir kanske lite mer åt akademiskt skrivande i vissa fall. Vi har haft olika texter som till exempel språkrådgivning där vi liksom då har fått föreställa oss att vi har fått in en fråga som vi ska besvara om liksom då det svenska språket och dess fenomen. Så det har varit ganska så mycket sånt, men vi har också fått skriva till exempel krönika och liksom fått anpassa våra texter till olika typer av stilar och olika typer av kontext. Så på sätt och vis är det ganska så kreativt, för man måste hela tiden tänka om. Men just när man skriver till exempel en recension, då utgår man ju väldigt mycket från sig själv. Och där är det kanske väldigt mycket ens eget narrativ som styr. Och det är liksom inte en så objektiv text, om man säger så. Vilket kan bli i många fall här.
Okej, och du nämnde tidigare innan du började spela in att du funderar på att söka till game writing också.
Det stämmer.
Är det drömmen att bli spelmanusförfattare?
Jag vet inte om det är drömmen än. Men det låter verkligen som någonting som skulle kunna passa mig i och med att jag tycker att det är fantastiskt roligt att skriva. Och framförallt så har jag ändå känt att jag har haft en väldigt stark dragning till att skapa berättelser. Det är kanske mer så att jag aldrig riktigt har fått tummen ur. Och det finns liksom någon form av inneboende dröm också att kanske bli författare och liknande. Så jag vill ändå bli en person som skapar de här scenarierna liksom och berättar en historia. Men samtidigt så har jag nog haft lite svårt att veta var jag ska börja för någonstans. Och jag tror att det här kan vägleda mig väldigt mycket i rätt riktning. Oavsett om det faktiskt blir att jag bara fokuserar på spel då i framtiden. Eller om jag kanske fokuserar på någonting annat, skriver noveller eller vad det nu kan vara.
Ja, men stort lycka till.
Tack så jättemycket.
Det. Du, vi ska ju prata om ett spel som heter Celeste idag.
Ja, det stämmer.
Varför vill du prata om det?
Jo, men det är ju nämligen så att Celeste är ett av mina absoluta favoritspel genom tiderna. På min personliga lista när jag gick igenom de 100 bästa spelen från föregående decennium så satte jag det som spel nummer 1. Och det är ju liksom på grund av hur det har påverkat mig. Och liksom det starka intryck som det på något sätt lämnar hos väldigt många människor.
Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja, men jag håller med. Det här var nog ett av de kanske sista spelen jag recenserade i Level en gång i tiden.
Okej.
När kom spelet? Var det 2016 eller något sånt där?
2018.
2018, ja men då var det verkligen det. För att, jag tror att Level gick i graven sommaren 2018.
Så gjorde även Loading.
Just det, men det har ju återuppstått.
Precis.
Jock per sig. Ja, nej men det var ju en chock lite grann. Jag trodde bara att det var ett helt vanligt pixelplattformspel, men oj vad fel jag hade. Det är ju verkligen helt otroligt det här spelet. Och för de som inte riktigt har koll på det så är det ju ett pixelplattformspel, ja. Men det är ju också så mycket mer. Det finns ju till exempel en historia här som verkligen är sammankopplad med liksom spelets uppdrag, spelets tema, det här att bestiga ett berg. Berget Celeste, det är ju liksom målet i spelet, att nå toppen och på något sätt liksom bevisa sig själv. Man spelar ju som den här unga kvinnan Madeline som kommer till bergets fot i början av spelet och ja, tänker sig stå vid flaggan i topp när spelet är slut. Men däremellan så händer ju ganska mycket saker och hon får ju lära känna lite olika karaktärer här på berget och framförallt så får hon ju lära känna sig själv också. Och det är väl det du är inne på, det här att Celeste, det är ju ett spel om självtvivel, om depression, om att liksom höja sig själv över de här mörka tankarna. Är det någonting som liksom har slagit an hos dig särskilt mycket då, eller hur ser du på spelet? Vad har din upplevelse av Celeste varit?
Ja, men det är definitivt någonting som träffade rätt när jag började spela spelet. Jag hade några år i just runt omkring den tiden som var ganska så tuffa och jag liksom kämpade ganska så mycket själv med att lite grann alltså, veta vem jag är och vad jag vill och helt enkelt hade liksom svårt att på något sätt finna min plats också. Och det är någonting som jag också känner igen liksom från, om vi säger, min ungdomsdagar. Nu låter jag ju supergammal, men så gammal är jag faktiskt inte. Men framförallt liksom när jag var i både tidiga tonåren, lite innan dess och därefter, så hade jag nog ganska så kämpigt med att liksom faktiskt finna min plats. Jag hade ganska så mycket problem med att faktiskt på något sätt komma in i gemenskaper och liknande i ganska så många olika sammanhang. Hade problem med mobbing till exempel och liknande, vilket också skapade en väldigt svårhanterlig självbild av mig. Mm. Bara för att jag kunde liksom inte riktigt se mig själv på ett annat sätt än de som var elaka mot mig gjorde. Vilket gjorde att jag liksom konstant klankade ner på mig själv. Vilket jag än idag liksom fortfarande kan göra ganska så mycket. Och om jag på något sätt står inför lite av ett misslyckande, då är det liksom någonting som kan leda liksom till att man blir halvt förstörd. Även att det kanske bara är en liten grej. Så det är liksom sånt som verkligen har påverkat mig jättemycket. Och som jag kunde liksom också känna igen mig i. Just det här självtvivlet och att man kommer liksom ner i ett djupt hål och att den värsta fienden på något sätt faktiskt är en själv.
Precis. Spelet manifesterar ju ens mörka sida genom en helt egen karaktär, alltså en vriden spegelversion av Madeleine som kallas för Badeleine.
Väldigt roligt.
Det är ju väldigt roligt faktiskt. Precis, hela tanken där är ju att de liksom separeras i början av spelet, att hon blir skärvor av sig själv och sen liksom är spelet en sökan efter sig själv också för att till slut då liksom smälta samman med Badeleine igen. Så det är ju jättefin berättelse verkligen, central här i Celeste.
Nej, men precis. Och det handlar ju väldigt mycket också om att sluta fred med sig själv. Jag hade faktiskt en ganska så tydlig sån punkt när jag var 16 år. Där jag liksom hade utsatt mig själv för väldigt mycket självdestruktivitet liksom, i olika typer av beteenden. Och då kom jag liksom faktiskt till en punkt där jag bara kände att jag måste sluta med det här. Och det är ofta ganska så svårt att ta sig ur sådana djuprotande beteenden. Och vissa av beteendena kan jag liksom fortfarande identifiera idag. Att jag liksom kommer på mig själv med att göra, även att det liksom inte är lika frekvent. Jag menar, det är ändå halva mitt liv sen. Men just då så kände jag liksom att det här måste sluta. För att det här är inte hälsosamt. Jag har liksom gått och burit på det här länge också på egen hand. Så jag började öppna upp mig lite mer till folk om hur jag mådde, hur jag kände. I det här fallet så var det liksom också en ätstörning som var liksom involverat i det hela. Och som en person som har en ätstörning till exempel, så tror man ju att man döljer det väldigt bra. Men folk ser ju det. Men jag tror liksom att när det yttras från ens egen mun, att det liksom är en själv som formar den bilden liksom och delar med sig av den, då tror jag att omgivningen också lite grann kan slappna av att okej, nu är det här ute i det fria och vi kan prata om det. Det är samma sak när det till exempel gäller depression eller liknande, att man faktiskt kan diskutera det. För att ofta blir det lite katten kring het gröt på något sätt. Att just det är ämnen som är så svåra att ta i. Det finns så mycket som man kan säga fel och ganska så lite som man kan säga rätt till en person som mår dåligt.
Mm.
Och på något sätt så blir det ju väldigt viktigt att typ försonas lite grann med sig själv. Sluta fred och inte försöka att hela tiden motarbeta sig själv i varje läge.
Är det viktigt att man själv tar första steget, eller går det liksom att som vän eller familjemedlem försöka liksom nå in?
Det går, absolut. Det har funnits andra situationer där jag har behövt vara personen som försöker liksom sträcka ut en hand. Och i många fall så kan det absolut fungera, men ett problem är ju liksom hur man uttrycker sig. Det kan vara ganska så svårt att vara mottaglig. Som en person som liksom är inne i det här bristen på välmående och liknande. Och liksom att då på något sätt bli nästan ifrågasatt känner man ju då. Att ja, men det här gör du och... Eller jag upplever att det verkar som att du mår så här eller att du gör ditten och datten. Då är det väldigt lätt att slå ifrån sig istället. Att man liksom blir defensiv och att det då är svårare att få en kontakt. Men samtidigt så är det ju väldigt svårt som en person som liksom är inne i det så att säga att faktiskt ta första steget. Så jag tror att det ska väldigt mycket till. Så det är lite av en balansgång. Och jag tror att det handlar om att välja sina tillfällen som en person som är på utsidan och tittar in liksom och försöker avgöra, är den här personen mottaglig för det jag vill säga just nu?
Mm.
Det är samma sak när det gäller det mesta egentligen. När man försöker att inom citationstecken vinna över en person. Till exempel med argument och liknande. Att vissa människor är inte mottagliga. Och då ser de allting som ett hot. Och allting som kritik eller liknande. Mm. Men då måste man liksom på något sätt försöka att vara så finkänslig som möjligt. Och hitta rätt vägar även att det är väldigt svårt.
Ja, vilket minfält. Men idag mår du bra?
Ja, absolut.
Mm. Härligt. Ja, ska vi prata lite mer om Celeste då kanske? Det är ju ursprungligen då ett Game Jam-spel som så många andra indiespel. Så börjar det nästan alltid på ett Game Jam och sen så bygger man vidare. Det är ju då Maddie Thorson och Noel Berry som skapade det här Pico 8-spelet under 4 dagar då på ett Game Jam. Som de sen insåg var ganska fräckt och det här kanske vi kan bygga vidare på. Så satte man igång att bygga Celeste helt enkelt. Och det är ju, om man bara ska liksom prata det liksom rent spelmekaniska här, så är det ju ett fantastiskt, fantastiskt plattformsspel. Och det är ju, framförallt antar jag att det är så fantastiskt även för att de har byggt allting själva också, Maddie Thorson, Noel Berry och deras medarbetare. De har liksom inte utgått från existerande motorer, utan liksom gått in och pillat allting och liksom skapat en spelmotor som passar deras syften. Och det tycker jag verkligen märks i de här plattformsutmaningarna. Det är ju otroligt häftigt utformat allting. Vi kan väl gå in på det lite mer. Du får gärna berätta lite om när man börjar spela spelet. Vad är det man lär sig? Vad är det för förmågor man tar till sig?
Jo, men naturligtvis, som i de flesta plattformsspel, så handlar det ju liksom mycket om att hitta den här plattformsperfektionen. Det vill säga att du hoppar, du dashar till exempel och liknande. Och sen så är det ju väldigt mycket miljön i det här spelet som är föränderlig. Det finns till exempel väggar som blir infekterade. Det finns plattformar som försvinner. Plattformar där man behöver till exempel vända sig i en specifik riktning för att den ska åka iväg. Vilket också gör liksom att man får mer fart och således liksom kan klara ett hopp. Så det handlar ju ganska så mycket om att förändra miljön, vilket också på något sätt passar in lite grann i temat att man kanske behöver göra små steg runt omkring sig för att förbättra sin tillvaro och för att komma dit man vill, helt enkelt. Och det är precis som du sa tidigare, att det märks verkligen att de har byggt det här spelet från grunden, för att det är så otroligt tajt. Och ett av mina favoritspel någonsin är också Super Mario Bros. 3, vilket är ett sånt spel där man verkligen känner att jag är Mario. Inte liksom kanske nödvändigtvis så här med hatten, mustaschen och hängslarna, utan i den mån att det är så tajt att det finns liksom ingenting som skiljer spelaren från karaktären på något sätt. Och det känns liksom så otroligt anspråkslöst i hur man rör sig. Det känns så naturligt och man kommer ganska så fort in i det. Så jag tycker liksom att det är ett spel som känns väldigt starkt på den fronten också, för att det finns absolut svåra spel där ute som spelar på liknande teman. Men när det gäller plattformandet i det här spelet, så både säger det ju någonting om berättelsen eller är en del av berättelsen, men det är ju liksom så otroligt tillfredsställande när man övar och övar och övar och till slut kommer över det där sista hindret som gör då att man så att säga klarar en skärm. För att det är ju liksom så det fungerar i det här spelet, att det är ju liksom inte en lång bana på det sättet som till exempel det ofta är i Mario, utan här så förflyttas man liksom i skärmar i alla dess riktningar.
Just det. Det är liksom en labyrintisk utmaning att ta sig fram till nästa bana, om man säger så.
Men verkligen, och det är ju också lite pusselplattformande på det sättet, att ibland så behöver man ju kanske någon nyckel eller liknande för att ta sig in i nästa rum, för att du ska kunna öppna någonting på något annat ställe eller ta dig vidare till en annan sekvens. Så det handlar ju väldigt mycket om att flänga runt. Så det är liksom inte så rätt fram på det sättet.
Ja, men en sak jag tänkte på var ju det här att de har verkligen, det är verkligen perfekt uttänkt hoppmekaniken, och jag älskar ju att man kan springa liksom ett par steg utanför plattformarna och sen hoppa. Vissa plattformsspel som är så här rigida och som kräver att när du måste hålla dig till plattformen, det är liksom vi representerar verkligheten här. Det här är väldigt viktigt att liksom du gör ditt hopp på plattformen. Men i riktigt bra plattformsspel så lägger de till möjligheten att faktiskt, ja, man kan ta sig precis utanför plattformen och hoppa. Att det finns, jag tror att de kallar det för Coyote Time från den här, vad heter han, Wile E. Coyote i Warner Bros. Cartoon-serierna.
Ja, men precis.
Han står ju still i luften ett tag innan han faller. Och det är ju samma liksom princip här då.
Ja, men verkligen. Och det handlar ju mångt och mycket liksom om att man faktiskt bara hänger kvar i luften, för att man märker liksom inte att marken har försvunnit under en i stort sett. Och det känns ju faktiskt väldigt skönt också att kunna ha den här lilla extra tiden och det där lilla extra utrymmet, för det är ju inget verklighetsbaserat spel. Det här är ju liksom ett spel som i mångt och mycket är en manifestation hela vägen igenom.
Ja,
då kan det liksom vara att men det här finns till för att tänja lite på gränserna.
Ja, verkligen. Och jag menar bara det här att man kan göra en otrolig dashmanöver mitt i hoppet. Det är ju inte verkligt på något sätt. Så att det finns ju liksom bara det här att man kan röra sig några typ steg utanför en plattform. Ja, det är väl bara en del av den här förhöjda verkligheten vi befinner oss i. Och som du säger, det är ju liksom en metafor allt här också för hennes resa till att förlåta sig själv och bli ett med sig själv igen.
Precis.
Ja, ja men det är jättefint. Och så gillar jag också att det finns ju ingen springknapp i spelet. Och det här brukar ju jag, brukar jag inte gilla i plattformsspel. jag vet inte varför riktigt, men... och ändå så älskar jag Celeste. Och det är väl för att det känns så... Det känns bara bra liksom. De har liksom nailat allting med fysiken och hoppen och allting sånt där i spelet. Och jag tror jag läste om att de var tvungna att liksom göra det ganska lo-fi, liksom pixelaktigt för att just kunna göra fysiken så bra som möjligt. Så det är därför spelet inte liksom är så detaljerat. Jag menar Madeline själv, när hon är i spelet, hon ser ju lite ut som ett sus nästan. Det är ju inte så mycket liksom ansiktsformer eller något sånt man ser, utan det är ju bara en liten demon som rör sig runt på banorna här.
Precis, men det funkar också ganska så bra tycker jag. Alltså jag tycker att hela den här estetiska visionen är väldigt tilldragande. Även att det liksom inte är så tydligt att det liksom finns ansikte och liksom tydliga yttringar på något sätt, så tycker jag liksom hela alltet funkar väldigt bra, och det är liksom en väldigt tjusig färgbild också tycker jag.
Mm, ja, verkligen. Precis, det är väldigt starka färger oftast. Det är härligt. Och eftersom det ju såklart då, det handlar ju om att ta sig upp för ett berg, man kan ju även klättra då genom att hålla in högertriggen för att hålla sig fast vid ytor. Men då har de ju såklart lagt till att man tappar taget efter ett tag. Och man tappar ju taget snabbare om man klättrar eller gör liksom moves i luften. Så att det är mycket det här att man ska liksom bibehålla sitt momentum och men inte bli för saktfärdig heller. Det är mycket så här att man ska röra sig snabbt framåt på de här banorna. Och ja, man kan ju såklart stanna upp inför en plattformsutmaning och liksom försöka tänka lite, men sen när man väl ger sig in i den, då gäller det att ge allt verkligen.
Men precis, det känns ju verkligen som att spelet uppmanar en att försöka och försöka och försöka och misslyckas och misslyckas och misslyckas tills det faktiskt går. Och det är precis som jag sa tidigare, att allting i mångt och mycket i det här spelet tycker jag sammanflätas på ett otroligt vis. Och det här är ju också liksom någonting som knyter an väldigt väl till dess berättelse, i att man misslyckas så många gånger. Men till slut, med liksom tillräckligt mycket envishet, då blir det faktiskt rätt. Så det gäller liksom bara att inte ge upp. Och det är ju faktiskt inte det lättaste, för ibland kan man ju sitta och faktiskt slita sitt hår även i det här spelet, hur fantastiskt det än är. Om man sitter och liksom bara så här, jag tyckte att jag träffade rätt. Jag tyckte att jag gjorde det här. Jag borde ha kommit i mål den här gången. Men så klarar man inte det ändå. Mm. Och det kan ju liksom ta hur många försök som helst. Och det är ganska roligt, för det finns ju liksom, likt i Super Meat Boy, en räknare över hur många gånger man faktiskt har dött i spelet. och när man kollar på den så blir man ju nästan vithårig liksom. Men jag tycker att det hör väldigt bra till liksom det här med att stanna inte upp och försök inte att övertänka det här, utan bara fortsätt testa. Du testar liksom nya vägar hela tiden. Till slut så kommer någon väg att fungera för dig.
Ja, ja men verkligen. Och just den här liksom det känns ju som ett rinnande vatten när man verkligen far fram de här plattformsutmaningarna. Och mycket är ju också deras programmering, det här att man faktiskt kan trycka på hoppknappen precis innan man landar, och så minns spelet det, och så gör man då hoppet istället för att man måste landa och sen trycka på hoppknappen och sen ge sig iväg. Så det känns ju väldigt dynamiskt, och det blir som ett sånt härligt flöde när man liksom nailar alla rörelser.
Definitivt. Det finns ju väldigt korta sekvenser liksom i form av alla de här olika skärmarna. Sedan så finns det också längre sekvenser där man liksom till exempel blir jagad av Badeline då.
Mm.
Och där gäller det ju verkligen att hålla tungan rätt i mun. Och jag började spela om Celeste för om det är tredje eller fjärde gången i höstas under en stream där vi hade lite firande för att Spelsnack fyllde 500 avsnitt. Och
Jävlar, okej, okay, wow, grattis.
Tack. Jag har inte varit med hela vägen, men de andra har jobbat på bra. Jag har varit med i kanske 120 avsnitt eller någonting sånt, tror jag.
Mm.
Kanske lite mer. Men då i alla fall så blev det liksom att det blev en stor grej under streamen. Just den här sekvensen där man blir jagad av henne under väldigt lång tid och till slut så liksom satte man det. Och det är ju liksom en sån lättnad liksom att okej, nu är hon borta. Nu kan jag andas ut lite granna. För att det är också ett moment som är superjobbigt i spelet faktiskt.
Ja, men man blir ju lite åh nej, inte det här nu igen. Ja, det här är ju bland det värsta liksom verkligen. Men
att bli jagad i spel i allmänhet är jättejobbigt faktiskt.
Ja, men det var ju inte så kul i senaste Metroid där med de där robotarna. Det var fruktansvärt faktiskt.
Och jag har ju just spelat igenom och recenserat Snufkin Melody of Moomin Valley och jag blev ju jagad av min barndoms mardröm, Morran. Och det var fruktansvärt.
Åh nej, men det förstår jag. Morran är ju superhemsk.
Jag satt och skrek i vardagsrummet medan min man lagade mat. Han bara, vad är det som händer här inne? Jag blir jagad av Morran.
Ja, men Badeline är kanske inte lika läskig då, men hon är, alltså, när hon blir riktigt hemsk, då är det ju stora, liksom, nästan mörka flammor som stiger upp från henne.
Verkligen.
Och jag menar, spelet är ändå ganska bra på att visualisera den här liksom, ångesten och självtvivlan som Madeline bär på. Ja, men det är ju så härligt att man ser de här banorna som steg på den här resan också. För det är ju, alltså från ursprungsspelet så var det ju 7 banor och sen så har de ju byggt på dem med 2 banor till. Men det är en sån fin progression allting. Man börjar ju liksom i någon typ förmultnad stad liksom nere vid bergets fot. Och så ger man sig vidare upp mot, jag tror att det är någon resort man är i ett tag. Man är ju i ett hotell och träffar på det här spöket till exempel.
Precis.
Som väl också jagar en, gör han inte det?
Jo, det vill jag minnas att han gör. Mr. Oshiro.
Mr. Oshiro, precis. Kul kille. Men där var det ju för sig mer fokus på att liksom springer runt och hittar nycklar tror jag. Yeah. Men han blir väldigt arg på slutet, just det, nu minns jag, han blir ju jättestor och för att han har ju också problem med han hoppas ju att hon ska vilja stanna på hans hotell, men han är ju död då och han har ju fastnat i någon sorts han är kvar här och han blir ju överlycklig när det kommer en gäst, men han inser att hela hotellet ser ut som skit. Då blir han ju också så här, nej, varför har jag inte städat för? Jag är en fruktansvärt dålig människa. Oh. Så han bär ju också på en massa mörka, hemska känslor som då manifesteras då i slutet när han blir en stor demon och börjar jaga efter Madeline. Jättefint faktiskt. Och sen så klättrar man ju och klättrar och klättrar. Man stöter ju även på en kille som heter Theo, som man fäster sig vid ganska mycket. Berätta lite om Theo.
Ja, men det är ju liksom en väldigt varm och mottagande person på något sätt som blir ett väldigt viktigt stöd på den här resan. Och Madeline som liksom mer eller mindre drabbas av ångestattacker finner ju ett ganska så stort stöd i honom liksom och det kompanjonskap som de liksom upprättar efter ett tag. Så det är ju liksom en lite mer avslappnad person, kan man väl lugnt säga. Mm. Det känns liksom tryggt att han är med en.
Ja, alltid när han liksom dyker upp så brukar han väl ta en selfie på varandra.
Ja.
Det är ju också ett sätt att visa på att hennes resa mot att acceptera sig själv. Jag tycker att man ser det i progressionen i fotorna också, att hon blir liksom mera öppen för Theo. Och det är ju så fint också när de åker den här, det är någon sorts lift tror jag. Inte en skidlift utan liksom en sorts hiss som går på en stor lina då.
Ja men precis, det är väl typ en klassisk linbana egentligen.
En linbana, tack, det var ett ordet jag sökte. Precis, och den stannar ju mitt i och börjar skaka och det verkar ju som att de kommer falla och dö då. Men här pratar ju Theo så snällt och härligt och vänligt med Madeleine att han liksom drar henne tillbaka från de här mörka tankarna som direkt uppenbarar sig.
Ja men precis, katastrofen liksom är nära för henne men för honom så är det liksom inte lika farligt utan han kan ta ner henne på jorden igen.
Yes. Ja men ett härligt ankare. Och så måste man ju hjälpa honom när man kommer till det här spegeltemplet för då blir han ju fast i en spegel. Och,
precis.
Jag vet inte hur mycket spelet egentligen handlar om att han behöver liksom kompensera för någonting men de har väl det gemensamt att båda, alltså det är väl två personer som har stått dem nära som har varit på berget innan dem. Dels man stöter ju på den här gamla kvinnan längst ner i foten, det är första man gör egentligen. Och hon blir ju liksom lite av en mentor kan man väl säga, utan att egentligen ha en mentorsroll. Men bara det att hon är någon sorts trygg person att fästa sig vid under resan upp. Trots att hon förelämpar Madeleine ganska mycket och tycker att du, nu klarar du inte längre, dags att dra. Så att det är liksom något sorts tag of war med olika känslor där verkligen. Men hon är väldigt härlig och i slutet, jag tror att det är någon av expansionerna eller tilläggen, så dör väl hon också. Och jag tror att det sista banan, kapitel 9, handlar väl om att man ska liksom helt enkelt försöka liksom hon är död, jag måste acceptera det. Och hon tror sig kunna rädda henne men hon måste ju lära sig släppa taget istället. Så det är mycket sådana fina saker i Celeste. Alltså det är så härligt.
Men precis, det är ju väldigt fyllt med det liksom i alla håll och kanter. Just en sån sak som jag tänker på väldigt mycket när det liksom gäller alltså vad olika saker representerar i spelet. Så har vi ju liksom också svårighetsgraden fast åt andra hållet. För det finns ju liksom ett sätt att göra spelet lättare. Det vill säga att till exempel du kan inte falla ner och dö. Eller du kan liksom göra små justeringar som gör det lättare för dig längs med vägens gång. Och det tolkar jag liksom som att det blir också någon form av metafor för att man faktiskt kan be om hjälp. Det är okej att be om hjälp längs med vägens gång. Man behöver inte dels göra det här ensam och man behöver liksom inte skämmas för att man faktiskt behöver hjälp. För det kan ju liksom vara en ganska så stor sak i det hela, just skammen. Att man vågar inte be om hjälp för att man har kommit till en punkt där det är så smärtsamt, pinsamt att be om hjälp för att man är liksom så förfallen som människa. Att det liksom blir liksom det största berget i sig bara att faktiskt be någon att vara den här handen som sträcks ut.
Ja just det, assist mode tror jag det heter, precis.
Precis.
Och det är väl dels tänkt för liksom, vad ska man säga, vanliga spelare men även för liksom de som faktiskt har vissa liksom begränsningar.
Ja precis, funktionsnedsättning.
Ja exakt. Och behöver liksom tillgänglighets saker som ser till att de faktiskt kan ta sig igenom spelet. Och jag vet att de funderade länge och väl på att vad ska vi kalla det liksom? Det måste ju det får ju inte låta nedsättande, för jag vet att de hade något ökexempel med Wolfenstein, ett av de här senare spelen som Svenska Machine Games har utvecklat.
Ja, precis.
Där är ju easy mode, det heter väl typ baby mode eller något sånt där.
Nej, men snälla.
Och det är liksom, jag tror att det är till och med en bild på Blesinski med sån här napp i munnen. Och det känns ju lite trist kanske.
Ja men precis, jag hade ju lätt spelat baby mode för första persons skjutare är jag inte alls bra på.
Okej. Ja, men så att de körde på assist mode och det blev ju bra så. Och en grej som inte riktigt berört är ju att Celeste även har ett... Ja, det är ju en väldigt fin historia här rent för en av utvecklarna. Maddie Thorson, som under liksom spelets utveckling och ja, kort efter att spelet släpptes insåg att hon var trans egentligen. Och det var även Madeline insåg dem att hon var en transperson. Och ja, det blev liksom en... då kan man ju lätt se liksom paralleller dem emellan, att de verkligen har gjort den här resan samtidigt på något sätt, nästan spelkaraktären och skaparen. Så det är väldigt fint, och när man liksom varvar spelet och får se slutbilden i hennes hem, så finns det ju regnbågsflaggan på, tror jag, skrivbordet. Så det är jättefint.
Ja, men precis, och det känns väl väldigt mycket som att Maddys resa där kanske var liksom någonting undermedvetet också som faktiskt lades in i spelet. Det kanske inte var så himla mycket att det var så uttänkt från början att men det här är liksom det jag står inför i stort sett. Utan liksom någonting som växte fram ur liksom känslorna då, snarare än liksom det faktiska medvetandet, om man säger så.
Ja, men precis. Jag tycker det är jättefint. Det har Celeste varit väldigt terapeutiskt för sin skapare. Det är ju otroligt.
Ja, men precis. Och i och med att det liksom också går att applicera på liksom väldigt många olika, om vi säger problematiska livsscenarion där man har haft det tufft, så blir det liksom en så kollektivt terapeutisk spelupplevelse på något sätt. För jag tror att många kan känna igen sig i många av de här känslorna, även om man liksom inte upplever exakt samma sak som skaparen.
Ja, verkligen. Jag tycker det är så fint också att när hon slår sig samman med Badalin. Ja, det kan vi ju ta upp förresten, för man är på väg att nå toppen, men då tror jag det kommer en jordbävning då och gör så att Madeline faller ner från berget. Jättelångt ner. Hon faller ju ner till en lummig skog och vatten, drag och allt möjligt. Det är väldigt vackert och harmoniskt här nere. Och här så liksom kommer hon då liksom till slut, hon jagar efter Badeline. De byter ju faktiskt roll där. Så det blir ju hon som förföljer Badeline, för att hon inser att hon måste försonas med henne, med sina mörka känslor.
Och Badeline vill inte det.
Nej, precis. Badeline har ju varit väldigt elak mot Madeline hela tiden. Hon har ju sagt att hon ska lägga av och hon kommer aldrig klara den här utmaningen hon har liksom satt sig själv att göra. Men precis, så att hon känner ju en stor fruktan då och skickar ju massa blixtar och dunder mot henne, samtidigt som banan blir helt galen och massa plattformar rör sig upp och ner. Och, ja, det är såklart väldigt svårt, men när man väl når fram och blir ett med henne så är det ju en fantastiskt fin scen också. Och det är väldigt fint tycker jag, sen när de blir ett då så får ju hon en extra dash i luften, och då kan man ju se att hennes hår liksom får lite av hennes toner där. Det blir ju liksom en ljusare, nästan rosa hår tror jag.
Ja, exakt. Det är liksom det som bildar helheten på något sätt när de äntligen på något sätt är på väg till sin försoning liksom, och börja samarbeta istället för att motarbeta varandra.
Precis. Men, och sen så når man ju toppen till slut då, och det är ju toppen såklart. Men sen så kommer ju det här riktigt svåra i Celeste. För dels får vi ju två nya kapitel, men vi får ju även B- och C-sidor. Och vad är det för något?
Jo, men man samlar helt enkelt på sig de här längs med spelets gång, så man låser liksom upp nytt material. Det finns ju flera saker som man kan samla, till exempel jordgubbar, men det finns också liksom de här kassettbanden som man plockar upp, som då innebär nya banor som är ännu svårare än grundspelet. Och jag ska villigt erkänna att de klarade inte jag utan assistans.
Okej, ja.
Nej, de var liksom för svåra liksom, på något sätt till slut. Men jag siktade också på att ta platinum den gången. Så då var det liksom att jag försökte att klara igenom allting. Och då tog jag faktiskt lite assistans som hjälp, vilket gjorde de inte jättelätta direkt. Men som sagt, det underlättade lite grann. Och det finns ju vissa moment liksom, som att man ska stanna kvar i luften och ta x antal jordgubbar liksom, utan att landa på marken och sånt, och det går inte att hitta någon assistans till det, så det var liksom så här, riktigt bizarra saker som man ibland behövde göra för att ta liksom, alla troféer.
Ja. Jo, nej, det blir ju ruggigt svårt verkligen, och alltså, bara B-sidorna är ju fruktansvärda. Det är väl liksom, man kan väl se det som att jag tror att de tänker sig att det är liksom som en gammal skiva helt enkelt, en LP-skiva Celeste, och att man vänder på den för att få B-skivan. Och att det, ja, här är det ju typ samma typ av miljöer, fast allting är liksom mycket mycket svårare och mer liksom klurigt uttänkt. Och ja, är det verkligen, det är verkligen en stor, stor bedrift tycker jag att klara Celestes B-sidor och C-sidor.
Har du att spelat igenom dem allihop?
Jag har inte spelat igenom C-sidorna för det, jag orkade inte.
Jag förstår dig.
Det blev övermäktigt faktiskt.
Ja, gud, ja.
Men ja, nej. Men jag har stor respekt till alla som lyckats med det, helt klart. För det är en stor gamerbedrift tycker jag i alla fall. Och jag menar, även om man tar hjälp, alltså det är ju fruktansvärt svårt, så att det är all heder till dig också verkligen.
Nej, men alltså, om vi säger att spelet i grunden är ju faktiskt ett väldigt svårt spel. Det kände jag liksom när jag spelade igenom det första gången, även att där är det på något sätt att det kräver mest envishet tror jag, för liksom att ta sig igenom det. Det ska ju naturligtvis inte ta någonting ifrån att man kanske behöver lite fingerfärdighet och sådär också, och liksom tänka ut hur man ska tackla banorna. Men som sagt, envishet kommer man väldigt mycket långt på. Men de sista banorna, när man liksom går igenom, oavsett om det är liksom med assistans eller ej, så känns det verkligen som att nu är det någonting annat som man måste lägga in här. För att vara lite fingerfärdig räcker inte.
Nej, man måste nästan vara clairvoyant alltså för att klara de utmaningarna. Det är helt otroligt. Men jag gillar ju de här liksom extra kapitlen också. Jag tror att åttonde kapitlet heter väl The Core, och man ber sig väl typ in i, ja, kan det vara bergets mitt då kanske. För att jag minns inte riktigt vad man gjorde där.
Jag kommer inte heller ihåg så himla mycket, just på grund av att när jag spelade de här B- och C-sidorna så var det ju ändå, tror jag, hösten 2020 eller 2021 som jag spelade om det. Och nu spelar jag liksom om vi säger grundspelet nu senast. Liksom så att jag kom till eftertexterna.
Ja, men samma här. Det är många spel som ska spelas, så är det.
Wow.
Precis. Och jag kan tänka mig att även om du hade jobbigt där med morran, så var väl ändå snufken typ raka motsatsen till Celeste, eller?
Ja, men verkligen. Det är inga svåra utmaningar där överhuvudtaget i stort sett. Det svåraste var egentligen att det bråkade lite med mig när jag skulle sätta ner stenar i stort sett.
Oj,
det var
okay.
Lite oprecist på vissa ställen. Och när man skulle hoppa kanske på stockar och liknande. Så det var i stort sett sådana saker som kändes lite sladdrigt kanske, men i övrigt så var det liksom inga svåra pussel eller så, utan man kan väldigt mycket mysa sig igenom det, men det passar väldigt bra för liksom såväl vuxna som barn på något sätt, känner jag. På grund av att det är liksom ingen hög svårighetsgrad, men det kräver liksom fortfarande att man engagerar sig i spelet. Och sen så är ju Mumin redan från början någonting som har ganska så mycket vuxna undertoner i sig, precis som ganska så många andra, om vi säger tecknade filmer och liknande har.
Mm.
Mumin är ju väldigt så här filosofiskt och eftertänksamt på det sättet, vilket man märker ännu tydligare i till exempel böckerna än den japanska animerade serien.
Mm. Ja, men jag gillar verkligen att dels spela ett svårt spel men också ett ganska lätt spel samtidigt, för att det ibland måste man ju ta en paus från de svåra spelen för att det blir för mycket helt enkelt, och då
definitivt
kan man ju varva ner liksom med ett enklare spel. Så jag håller på att spela Final Fantasy 7 Rebirth nu samtidigt som jag spelade Celeste.
Samma här.
Ja, det var härligt också på sina sätt.
Men
det är en skön liksom balans, så det känner jag att jag ofta behöver när jag spelar riktigt svåra spel. Ja, men har vi liksom täckt Celeste här tycker du? Är det något vi borde ta upp som vi missat?
Jag vet inte riktigt. Alltså, det är ju otrolig musik, kan vi väl också tillägga.
Ja.
Lena Rain som har skrivit musiken och som även har gjort till exempel musiken till Chicory och Colorful Tale.
Ja, okej.
Gör ju ett liksom övergripande soundtrack till Celeste som verkligen skär igenom ben och märg. Alltså det är ju liksom väldigt bitpoppigt på sina håll, och det är liksom väldigt energiskt och liksom glatt kan det låta. Men samtidigt så finns det till exempel ett stycke som just heter Anxiety. Man känner när man har svår ångest. Alltså, jag tycker liksom att det manifesteras så tydligt i den låten, för att jag kan nästan känna ångesten byggas upp själv när jag hör musiken. Just det liksom befäster sig i bröstet på en nästan liksom, och i magen. Liksom, man känner det där orosmolnet på något sätt. Mm. Och så även den här låten Quiet and Falling. Väldigt mjuk och sorgesam.
Mm.
Och liksom även den hugger tag i en rejält. Och det är så här låtar som jag liksom kan lyssna på utanför liksom spelkontexten också. Och ha med i andra sammanhang som jag liksom känner fyller ett väldigt tydligt syfte. Och även Confronting Myself är den låt som heter, som jag gärna har med typ under träningspass och liknande, just på grund av att den är så otroligt stark och det är så mycket drivkraft i den låten, och man känner liksom att nu är jag redo.
Härligt, ja, men jag håller med, musiken är underbar. Och härligt med en shout-out till Chicory också, som ju var ett fint, fint spel.
Måste spela klart det. Det ligger i skämshögen och det grövsta.
Ja, ja men underbart. Och jag hoppas att vi får se mer från Maddie Thorson och company.
Precis.
Håller de på med något nu?
Ja. Ja, i år så ska ju Earthblade släppas.
Ah, just det. Det här var det. Mm. Berätta precis om Earthblade, vad vet du?
Det jag vet om Earthblade, det är liksom att det i stort sett ser ut som om Hollow Knight, Celeste och Child of Light fick ett kärleksbarn.
Oj, oj, oj! Herregud, okej.
Okay. Det är lite peppen, mer Metroidvania liksom.
Peppen stegras. Okej, okay, spännande. Och vet vi någonting om det kommer ha liksom ett starkt tema på samma sätt som Celeste?
Jag har inte så jättebra koll på just det temamässigt, utan när det utannonserades, som jag för mig var på Game Awards 2022.
Mm.
Alltså bara liksom när man möttes av, naturligtvis så visste jag ju då vem det rörde sig om. Men liksom när man hörde musiken så jag började gråta. Det var verkligen så otroligt stark trailer liksom, tyckte jag. Mm. På grund av att man liksom vet vad de har i bagaget sen tidigare, och det kändes liksom som att de här vibbarna från till exempel Child of Light med musiken tyckte jag nog var lite där åt det hållet till exempel. Mm. Och sen så såg man liksom de här karaktäristiska filurerna som man har sett i till exempel då Tower of Fall och Celeste. Och sen är det ju mer Metroidvania som sagt, och då mer även Child of Light, men framförallt Hollow Knight, som inte jag heller har spelat klart, men borde verkligen göra det.
Aja baja.
Ja, dåligt av mig.
Ja, gud ja. Silksong kan man ju hoppas att det släpps i år. Men det, ja, det är ju en never-ending story det där verkar det som. Men du, jag kom på en grej till som vi måste nämna faktiskt, och det är ju att man kan ju faktiskt spela det ursprungliga Pico 8-spelet som Celeste bygger på.
Inte heller lätt.
Celeste. Nej, så att om man är ute efter det så ska man bege sig till det här hotellet där man ska hjälpa det här spöket då. Och man ska bege sig till, tror jag, tvättstugan, för då kan man hoppa upp i ett utrymme och sen komma ner till en liten dator helt enkelt.
Man kan behöva guide, för jag har för mig att inte det är helt solklart vart man ska för någonstans. Jag tror att jag var tvungen att kolla lite på YouTube där och se om...
Precis, men bege er in i tvättstugan så tror jag att ni kommer hitta det till slut. Då
det är där man hittar alla spel som är startpunkten.
Så är det ju, så är det ju.
Precis.
Finns ju ingen bättre än att vänta på tvätten och spela på sin Switch samtidigt.
Ja, definitivt.
Men så att, precis, och det är ju fruktansvärt svårt också. Men jag tyckte att det var så härligt att de verkligen hade liksom det mesta på plats redan i det här väldigt basala spelet. Så de utvecklade det på typ 4 dagar, vilket är ju helt sjukt.
Ja, verkligen. Sen så minns jag att du skrev till mig att jag skulle kunna typ besvara varför Celeste är ett kraftspel. Jag har skrivit liksom lite punkter.
Jag tänkte komma till det nu, så att vi kan väl lika gärna släppa iväg dig då. Varför tycker du att Celeste är ett kraftspel?
Ja, men precis. Som jag sa tidigare så är ju Celeste väldigt mycket mer för mig och många andra än liksom bara ett spel. Och vad kan vara mer kraftfullt än att konfrontera liksom sina värsta rädslor? Alla har ju sitt eget berg att bestiga och motgångarna som kommer med det, i stort sett. Och ibland känns livet inte som något annat än en kamp. Men när man kommer ut på andra sidan så är det svårt att känna annat än att man står på toppen och blickar ut över allt som övervunnits längs med vägens gång.
Mm. Ja, vad fint. Det var en härlig sammanfattning. Tack för det, Amanda.
Tack själv.
Och tack för att du var med i Kraftspelen.
Det var jätteroligt. Som sagt, jag har inte bekant mig så jättemycket med den här podcasten förut, just på grund av att dels så poddar jag ju mycket själv, och det har liksom blivit så att jag lyssnar inte jättemycket på podcast längre, utan lyssnar väldigt mycket på böcker. Men jag inser ju att jag behöver kanske lyssna lite mer på podd igen. Balansera ut det lite.
Ja, det tycker jag. Men ja, ljudböcker, det funkar fint också. Men härligt, tack ska du ha och tack ska alla som lyssnar ha och de finfina pojkarna i Bitpopbandet 047 och såklart alla som är Patreons. Tack så hemskt mycket för det. Hörni, vi hörs igen nästa vecka.